Så, tack för att jag fått komma. Får jag väl säga så här först innan jag har sagt någonting. Jag heter alltså Pontus Olausson och jag är prästvig för Svenska kyrkan 2007 i Göteborg. Och jag är född och uppvuxen där. Och sen efter prästvigningen hamnade jag i Kungsbacka, söder om Göteborg. Jag jobbade där i 1,5 år. Väldigt intressant församling. Och sen kom jag till Vara och jobbade där i 7 år. Så drog de åt svångremmen och några av oss fick flytta på oss. Och jag funderade på vad ska jag göra nu då? Suckade lite och min fru säger att lägg dig i Guds händer. Ja, jo, det är ju sant. Så ringer telefonen. Då är det en man som jobbar hos Bergqvist här borta och frågar om jag vill bli bergsprängare. Jo, det kanske jag kan inte tänka mig. Det ena gav det andra så att jag jobbar med det. Sen i januari. Så jag skjuter för fullt här nu. Ja, det var bara lite kort om mig. Och jag har en fru. Hon sitter där nere med en liten 4 kilos klump. Hon heter Lemlem. Inte klumpen alltså, utan min fru. Och så heter vår lilla klump Johanna. Ja, jag måste säga att Guds kärlek till oss, jag börjar ana lite av Guds kärlek till oss när man själv sitter där med en litet barn i famnen. Alltså den här stora kärleken som bara inte går att förklara. Ska vi se om det blir någon predikan utav det här. Världens bästa budskap har vi, eller hur? Varför är vi då så trötta? Är det så att vi kanske har missat någonting väsentligt i våra kyrkor? För några år sedan så var jag på en konferens med det pastoratet i Vara, när jag jobbade där i Cambridge några dagar. Och det var någonting som kallas för Fresh Expressions. Nya uttryck för att vara kyrka i en modern tid, kan man väl säga. Och det var folk från hela världen, kan man väl säga, de var där. Men det slog mig en sak. Att det var för att nå människor på ett nytt sätt. Nya aktiviteter och sådär. Men det var en sak som slog mig. Det fanns ingen där från tredje världen. Inte Afrika och inte Asien. Eller Sydamerika. Varför inte det då? Ja, de har ju fullt upp. Matteus 28 kan vi klämma upp på väggen här. Och det är ju liksom det Jesus säger till sina lärjungar. Vi läser efter sabbaten i gryningen den första veckodagen gick Maria från Magdala och nej. Matteus 28. Aha. Då som man nog tänkt fel. Vi ska se. Så, från 16 tänkte jag faktiskt. Från 16. Kanske missat att skriva en sexa där. Ja, det tar väl lugnt. Jag har ju hela dagen på oss, eller hur? Jag fick ingen tidsbegränsning nämligen. Ja, vi kör. Jag läser. De 11 lärjungarna begav sig till det berg i Galileen dit Jesus hade befallt dem att gå. Och när de såg honom tillbad de honom, men andra tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Här har vi fått uppdraget. Vi ska gå ut och vi ska göra lärjungar. Då är det så här att uppdraget och drivkraften är inte riktigt samma sak. Eller hur? Vi får ju se skillnaden. Grunden är det som Ann-Marie här antydde för mina funderingar från förra söndagen redan. Det här med den första kärleken, och det är Uppenbarelseboken 2. 1-7, det är brevet till Efesus. Och jag läser lite grann mitt i texten här. Du har prövat de som kallar sig apostlar men inte är det, och du har funnit att de är lögnare. Ja, du är uthållig och du har uthärdat mycket för mitt namns skull och har inte tröttnat. Men det har jag emot dig att du har övergett din första kärlek. Tänk därför på varifrån du har fallit och omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars om du inte omvänder dig ska jag komma över dig och flytta din ljusstocke från dess plats. Och så vidare. Den första kärleken. Vi får inte glömma den första kärleken. Att Gud har älskat oss. Det är grunden. För vårt uppdrag. Det är det som är uppdragets liksom en kärna. Att berätta om grunden. Om vad Jesus har gjort för oss. Men det här är inte drivkraften. Det här är liksom uppdraget. Drivkraften är ju någonting annat. Då får vi gå tillbaka till lärjungarna. När Jesus har uppstått och lämnat jorden. Vad gör de då? Går de ut? Ja eller nej? De går inte ut, va? Här de sitter och är skiträdda. Utan de fick ju vänta några dagar. Tills Gud kommer med sin ande och utgjuter den över dem. Då händer det någonting. Det här är apostlagärningarna 2. Det går mycket fortare, tror jag, med datorer nu för tiden. Vi läser det. När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den helige ande och började tala främmande språk, allt eftersom anden ingav dem att tala. Nu bodde i Jerusalem fromma judiska män från alla folk under himlen. Och när dånet hördes samlades folkskaran och alla blev mycket uppskakade eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Häpna och förundrade sa de, är de inte galileer alla dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Vi som är parter, meder eller elamiter, vi som bor i Mesopotamien, Judén eller Kappadokien, i Pontos eller Asien, i Frygien eller Pamfylien, i Egypten eller Libyen åt Cyrene till, eller är inflyttade främlingar från Rom. Vi som är judar eller proselyter, kretenser eller araber, vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar. De var alla mycket häpna och förvirrade och frågade varandra, vad kan detta betyda? Men andra sa hånfullt, de har druckit sig fulla av sött vin. Anden utgavs över de första lärjungarna. I en del kyrkliga traditioner, särskilt lutherska traditioner, lite mer gammalkyrkliga, så har det nästan sagts att ja, men det var då. Det behövs inte idag, för nu har det ju redan skett. Ja, lite tillspetsat. Jag skulle vilja säga att andens utgjutande är färskvara. Behövs hela tiden. Så drivkraften är ju Guds ande för att göra uppdraget. Så vi får se skillnaden här. Men det är ju väldigt lätt att nu när vi har det här uppdraget så finns det en tendens att vi gärna hittar på massa saker för att locka folk. Vi hittar på olika aktiviteter för att få connection. Men vad händer då när vi gör det här? Vi vill göra verksamheter, nu vet jag inte exakt hur det ser ut här. Men jag tror, nu drar jag ganska många församlingar över en kam här. Så får be om ursäkt för det. Men vi gör det i alla fall. Vi har verksamheter för alla och så segregeras vi. Verksamheterna blir verksamheter som splittrar. För vi använder lockvaror. De som gillar att knyppla knypplar, och de som gillar att laga strumpor, laga strumpor. Ja, men ni förstår vad jag menar, va? Men lockvaror använder man ju för att budskapet i sig inte är intressant nog. Eller är det så att vårt budskap faktiskt är intressant nog i sig självt? Det tror jag att det är. Det blir väldigt lätt kvantitet. Vi försöker nå så många som möjligt. Men vad vill Gud? Och så blir vi trötta. Vi ställer inte den här frågan. Vad vill Gud? För jag har en fundering på vart tog familjen vägen? Alltså jag inte menar mamma, pappa, barn, utan familjetänket i församlingen. Vart tog det vägen? Vi har separata grupper för pensionärer. Vi har separata grupper för medelålders. De går på alfakurser. Sen har vi barnen som går på förskola och andra samlingar. Men när man samlas man tillsammans då? Egentligen. Jag fick en aha-upplevelse förra lördagen. Min fru och jag var med, eller jag vet inte vad ska jag säga, är med eller var med. Det var någonstans däremellan i en bönegrupp. Och vi samlades hemma hos oss förra lördagen. På lite middag och lite trevlighet och så. Och så passade vi på att läsa Bibeln och be en stund. Och då satt vi där runt köksbordet, typ 10-12 personer. Mer eller mindre, några var ju lekta förstås. Men en del av barnen var med också. Jag bara kände, det här är någonting. Vad gött det blev. Så tillbaka till familjetänket. Hemmen i församlingen. För jag tror att vi missar lite ibland. Vi missar någonting väsentligt. Och det är Markus 6:31. Och så vidare. Markus evangeliet. Det är Jesus som säger. Han sa till dem. Kom med mig till en öde plats. Där vi kan vara ensamma och vila er lite. Det var så många som kom och gick. Att de inte ens fick tid att äta. Så for de i båten till en öde plats. För att få vara för sig själva. Men folk såg att de for. Och många fick veta det. Och de skyndade dit till fots från alla städerna och kom före dem. När Jesus steg ur båten fick han se en stor skara människor. Han förbarmade sig över dem eftersom de var som får utan herde, och han undervisade dem grundligt. Det var redan sent på dagen när hans lärjungar kom fram till honom och sa: den här platsen ligger ödsligt till, det är redan sent, vi stannar där. Och så vidare. Det här, vila er lite. Ta tid med Jesus. Vi behöver gå tillbaka till honom hela tiden. Inte bara någon gång ibland på ett litet bönemöte eller bönekonferens. Utan det får bli liksom en vardagsmat. Så tid med Jesus. Vila i hans famn eller nära hans famn. Lite grann som lärjungen som Jesus älskade, Johannes. Vi får vila vid Jesu bröst. Vi behöver det. Ett annat ställe på liknande tema är det ju Lukas 10. Där det handlar om att ett är nödvändigt. Och det är ju när Jesus besöker Marta och Maria. Ni vet att Marta springer omkring som en ny höna och fixar det ena och en det andra. Och Maria sätter sig vid Jesu fötter. Och får skäll mer eller mindre av Marta för att hon inte hjälper till. Är det så vi fungerar i många av våra församlingar? När vi tar tid med Jesus, då tittar folk snett. Vi ska ju vara så effektiva, eller hur? Vi ska ju vara så duktiga och producera massa saker. Men är det det Gud vill? Nej, kanske inte. Han vill att vi ska vara med honom först och främst. Så ett är nödvändigt, vara nära Jesus. Det som Maria valde där. Ett annat fokus, också på samma tema, det är att det är andra Moseboken 20, vers 3. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Jaha, nu blev det liksom lite lagiskt här. Ja, massa inte, baja, baja. Men Gud säger ju inte det för att vara hård mot oss, utan för han vet att vi behöver vara nära honom. För det är så lätt att det blir så mycket annat som blir Gud. Jag kommer ihåg för många år sedan, jag växte upp i Göteborg, en församling där, en jättebra församling på den tiden. Jag vet inte hur det är idag, det kan jag inte svara på. Men jag upplevde ett slags skifte i attityden någonstans. Jag kan ha fel, men känslan var i alla fall, eller uppfattningen var att bara vi har klämt igenom en gudstjänst så är det bra. Liksom, jag var ju blidkat Gud för den här gången. Det blev nästan som att gudstjänstordningen blev Gud, inte Gud själv. Så det är väl lätt att vi slinker iväg på andra håll och tror att det är Gud, men det kanske inte är Gud. Men det blir en liksom surrogatgud då. Och så får vi lita på Guds omsorg om oss. Gör er inte bekymmer. Lukas 12, 22. Sedan sa Jesus till sina lärjungar: därför säger jag er, gör inte bekymmer för ert liv, vad ni ska äta, eller för er kropp, vad ni ska klä er med. Livet är mer än maten och kroppen mer än kläderna. Jakt på korparna, de sår inte och skördar inte. De har inte förrådsrum eller loge, och ändå föder Gud dem. Hur mycket mer värda är inte ni än fåglarna? Alltså, Gud har omsorg om oss. Jag tror det handlar om att släppa greppet om oss själva. Vi lever i en kultur där vi ska vara effektiva, vi ska vara duktiga, vi ska vara framgångsrika. Som jag brukar lite slarvigt säga, vi ska 20 år gamla, ha 20 års erfarenhet och 20 års utbildning, och dessutom ska vara snygga, sexiga och läckra också. Ja, det är inte sådär jättekul, men ja, vi blir ganska trötta utav det där också, rent mänskligt. Jag tror att den här kulturen vi lever i gör någonting med oss som inte är från Gud. Vi missar att vi är prinsar och prinsessor till Gud. I första Petrusbrevet 2 så står det ju om att vi är ett utvalt släkte av kungar och präster. Vi är alltså kungar och präster, vi är kungabarn, prinsar och prinsessor. Vi får räta på oss. Vi har en Gud som är en kung och vi är hans barn. Det handlar inte om att bli mallig, utan det handlar om att bli äkta. Att bli Guds barn. Det är det som är grunden. Och tillbaka till det här att vi vill vara effektiva. Vi ska gå vidare. Vi ska göra saker, vi ska gå ut. Men Jesus säger någonting samtidigt när han säger att vi ska gå ut. När han sänder ut, ni kommer ihåg, ni som har läst Bibeln. Att han sänder ut lärjungarna på uppdrag. Han sänder dem typ två och två och sådär. Och så säger han någonting som vi kanske inte pratar om så mycket. Vi ska ju vara så kärleksfulla. Vi ska ju med alla, eller hur? Vi ska ju vara lite socialistiska. Alla ska med på tåget. Får man säga så? Matteus 10, 95 och så vidare. Han sänder ut dem och så fortsätter vi där lite grann. 15, menar jag. 1-15. Vi hoppar in i texten. Så säger han så här när de håller på att gå ur då. Han ber att de ska inte ta med sig ditt och datt, utan bara det och det. Och så säger han: när ni kommer in i en stad eller by, ta då reda på vem som är värdig och stanna där tills ni lämnar den orten. Och när ni kommer in i ett hus, så hälsa det. Alltså, kommer Herrens frid till det. Om huset är värdigt, ska den frid ni tillönskar komma över det. Men om det inte är värdigt, ska er frid vända tillbaka till er. Och om man inte tar emot er eller lyssnar till era ord, så lämna det i huset eller den staden och skaka av dammet från era fötter. Ja, men säger er från er Sodoms och Gomorras land skall det på domens dag bli drägligare än för den staden. Det låter väldigt brutalt. Men jag tror det handlar om god personalvård från Jesus. Alltså, när lärjungarna kom till ett ställe och folk inte ville ta emot dem eller höra på deras ord, slå inte huvudet i väggen. Stånga dig inte blodig. Gå vidare till den som vill höra. Alltså, kämpa inte in absurdum. Det är ingen som tackar dig för det, inte ens Gud. Han vill att du ska må bra och komma vidare och få gjort det du vill ha gjort för hans skull. Gå till nästa by, gå till nästa person istället. Det finns alltid någon som visar sig vara intresserad. När jag jobbar som bergsprängare så träffar man ju en del folk som aldrig vet vad en kyrka är för något, eller vad säger jag. De känner inte till kristen tro eller känner kanske inte ens en kristen person. Och när man berättar om sin egen historia lite grann och hur man träffar sin fru. När man berättar det där så börjar ju säga de att jag får ståpäls, va? Säger de. Ja, tänker jag. Det är Gud som påverkar. Gud visar att det här är ett vittnesbörd om vad Gud gör. För vår story, hur vi träffades, är ju liksom så speciell. För Gud talar om det för oss. Väldigt brutalt, höll på att säga. Inte brutalt, men det var väldigt tydligt. Det var bara liksom att flytta med då. Mm. Häftigt, skulle jag vilja säga. Så mirakel sker också i Sverige och även i mitt liv. Helt otroligt. Så det, jag tror vittnesbördet i vardagen. Tjata inte på folk. Utan var äkta där. Var, som man säger, var trevlig. Men var äkta. Då kommer folk också bli nyfikna. Varför? Vad är det du har som inte jag har? Vad är det du har som jag inte har? Men jag vill ha det. Det är det vi vill komma. Väcka människans hunger. Efter det som är äkta. Och när vi märker att det finns någon slags öppning. Då kan vi berätta ett litet korn av det som är viktigt. Som får gro. Och så kommer nästa fråga i bästa fall. Men vi ska inte kämpa i egen kraft. För då stångar vi huvudet i väggen. Det finns många församlingar och många aktiva, duktiga medarbetare som gör detta. Alltså det här med aktiviteter, det är inte dåligt. Det är inte det jag säger. Det är inte alls dåligt, det kan vara jättebra grejer. Men är det rätt grejer? Det är det som är viktigt att fråga sig. I Gamla testamentet så finns det en profet som heter Samuel. Och i samband med att folket, Israels folk, vill ha en kung, alltså de får ju då Saul, så har ju liksom Samuel ett uppfordrande tal till dem, folket här. Ska vi se, ta några verser där. Första Samuelsboken 12, sa jag. Samuel talar till folket, står det. Då måste det vara rätt ställe. Först säger han någonting om att om hans egen roll i uppdrag. Har jag varit hård mot dig eller har jag gjort någonting som är dumt? Och folk svarar nej, du har inte gjort det. Du har varit bra mot oss. Mm. Då sa han till den herre, Herren är vittne mot er och hans mor är vittne denna dag att ni inte har funnit något hos mig. De svarade ja, han är vittne. Samuel sa till folket, det var Herren som insatte Mose och Aron och förde era fäder upp ur Egyptens land. Ställ nu upp er så att jag kan gå till rätta med er inför Herren angående alla de rättfärdiga gärningar som Herren har gjort med er och era fäder. Jag är i vers 7 nu. Vers 8. När Jakob hade kommit till Egypten ropade era fäder till Herren och Herren sände Mose och Aron som förde era fäder ut ur Egypten och lät dem bosätta sig här i landet. Och nu kommer det in vers 9. Men det glömde Herren sin Gud. Då sålde han dem i Siseras hand, härföraren i Hasor, och filisteernas hand och i den moabitiska kungens hand, och dessa stred mot dem. Och så berättas det liksom, och det här återkommer ju det här temat, att Gud gör någonting med sitt folk. De tackar Gud, slår sig till ro, har det bra, glömmer Gud. Och det börjar bli kärvt. Och så inser de, när det blir väl kärvt, Gud, de vill ropa på dig, hjälp oss. Och Gud i sin kärlek gör det. Det här kommer, återkommer som en, liksom en spiral hela, genom hela Bibeln. I Guds folks historia. Och så ropar hon då i vers 17. Nu är ju tiden för veteskörden, men jag ska ropa till Herren att han ska låta det åska och regna. Då ska ni förstå och se hur mycket ont ni gjorde i Herrens ögon när ni begärde att få en kung. De liksom inte riktigt litade på att Gud kunde vara deras kung faktiskt. För alla andra folk runt omkring hade ju en kung. Då ska ju vi ha det. Vi ska ju vara som alla andra. Och så regnade det och folket greps av stor fruktan då. I vers 4. Se bara till att ni fruktar Herren och tjänar honom troget av hela ert hjärta. Ty se, han har gjort stora ting med er. När vi pratar om att frukta Herren så blir det oftast i betydelsen vi ska vara rädda för Herren. Men det är inte riktigt det betyder. Det beror på i sammanhanget. Frukta kan betyda att vara rädd. Att man fruktar för sitt liv. Man är livrädd, va? Men det kan också vara någonting helt annat. Och det är att respektera. Att ha respekt för Gud. Det är också en fruktan. Att frukta Herren. För det intressanta är när vi respekterar Herren. Då kan vi också ställa oss till förfogande. Och bli levande offer som Romarbrevet 12 talar om. När jag skulle skriva inför min prästvigning så skulle vi skriva ett paper. Något klokt då. Och vi fick skriva någonting om församlingen som gudstjänstfirande gemenskap. Tyckte jag var ett bra ämne. Församlingen som en gudstjänstfirande gemenskap. För om vi inte firar gudstjänst tillsammans, att vi liksom festar inför Guds ansikte, ja, men då är vi inte någon församling. Och min hebreiska lärare tipsade mig i sammanhanget, för jag pratade med henne lite grann. Då tipsade hon mig om en tolkning av Romarbrevet 12 som är väldigt intressant. För det står ju så här, va? Så förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Vi ska frambära oss själva som heligt offer. Poängen var, med hennes berättelse här, min lärares berättelse och den tolkning, det var att folk kunde komma till Israels tempel, eller templet i Jerusalem, med offer, djur. Och då är det ju så att de skulle ju vara perfekta. De fick inte ha några missbildningar eller sjukdomar eller så. De skulle vara liksom perfekta, va? Och ibland var det ju så att man kom med ett djur som visade sig vara lite defekt. Det var inte perfekt. Problemet var att man kunde inte lämna tillbaka det. Utan vad gjorde man då? Jo, man hade liksom en farm bredvid där djuren fick fortsätta leva. Och frukten av det, typ, till exempel en ko som kanske kunde ge mjölk. Den mjölken kunde man ju sälja. Då kunde man ju köpa ett nytt djur. Och för det var. Och så vidare. Det var liksom betydelsen av levande offer. Det är ett offer som inte kunde offras och dödas, utan det fick leva. Men frukten av det kunde då offras till Gud. För här har vi ju faktiskt bara ett offer som är perfekt, och det är Jesus själv. Vi är inte perfekta offer. Vi är inte syndfria. Och på grund av Guds nåd så får ju vi leva i den här lilla farmen bredvid och ge någonting till Gud. Vi får vara levande offer till Gud. Vi får vara i Guds farm, i Guds famn. Och då börjar vi komma in på den troendes gemenskap i Apostlagärningarna 2. När de första troende, de samlas i templen och de samlas i hemmen. Det var en familjegemenskap där. Och då tror jag att vi behöver komma tillbaka till. Vi ska inte stanna någonstans mitt i kyrkohistorien och tycka att det där är jättebra, så där, dit ska vi. Utan vi behöver gå tillbaka till ursprunget. Vi behöver våra församlingsgemenskaper. Men vi behöver också församlingsgemenskaper, tror jag, i hemmen. Där vi öppnar våra dörrar. Och sänker trösklarna och låter folk komma in. För hur vi har det som människor, hur vi har det som församlingar, det kommer att synas utåt, vare sig vi vill eller inte. Så därför är det viktigt att vi är äkta mot varandra och inom oss. Och det kanske till slut handlar om karaktärsdaning. Första Petrusbrevet igen. Första Petrus kapitel 1, vers 13-16. Spänn därför bältet om livet och var vakna och sätt ert hopp helt och fullt i den nåd som ska komma er till del när Jesus Kristus uppenbaras. Som lydnadens barn ska ni inte styras av det begär som ni tidigare levde i när ni ännu var okunniga. Nej, liksom han som har kallat er helig ska ni föra ett allt genom helgat liv. Det står skrivet, ni ska vara heliga, ty jag är helig. Det är en karaktär det här handlar om. Ni ska vara heliga, ty jag är helig. Att vara helig betyder ju egentligen att vara annorlunda. Och Gud är helig, han är annorlunda. Men han är god, han är kärleksfull och han har omsorg om oss. Men han säger också att ni ska vara heliga. Du och jag ska vara heliga. Vi ska få en karaktär. Och då börjar det handla om kvalitet också. Är vi förvandlade eller är vi som alla andra? Det med vittnesbörd i vardagen. Det spelar ingen roll hur bra min predikan är om det jag gör med mitt liv inte samspelar med det där. Eller hur? Är vi förvandlade eller är vi inte förvandlade? Där tror jag att alla åldrar har en uppgift i en gemenskap. Vi behöver varandra, stora som små, och i hemmen. Jag tänker också på de sju församlingarnas karaktär i Uppenbarelseboken. Det är ju sju församlingar som får varsitt brev. Nu sparkar jag lite grann på Pingstkyrkan i allmänhet. Kul va? Nej. Det finns ett brev till Sardes, ett brev till Efesus, ett till Smyrna, ett till Pergamus, ett till Thyatira och ett till Philadelphia samt till Laodicea. Det finns många församlingar som vill kalla sig för Philadelphia eller Smyrna eller... Ja, det är väl tre stycken namn. Philadelphia, Smyrna. Nej. Det är väl oftast de namnen som används. Philadelphia eller Smyrna. För hur många gånger har vi hört talas om en liten pingstförsamling eller en annan församling som heter Efesus, Pergamus, Thyatira eller Sardes eller Laodicea? Vi vill ju vara perfekta, men det är vi inte. Men vi får leva på Guds nåd. Vi kanske heter, ja, vi kanske är en liten Efesus-församling. Men då har vi lite grann att jobba med. Vi får söka Guds ansikte i bön. Bön och fasta. Vi fastar ju väldigt lite nu för tiden. Vi äter julbord innan fastan ens har börjat. Julfastan har börjat. Vi kanske skulle utmana vår omgivning genom att avstå mat. Avstå riktig mat. Fasta på riktigt. För det händer någonting i våra kroppar när vi fastar. Jag kan inte riktigt förklara det, men någonstans så blir det en öppning mot Gud, tror jag. Det händer någonting som gör att vi kopplar bort mat och hungrar för någonting annat. Karaktär. Vi ska vara heliga. Och jag vill avsluta med Johannes 1:12. Johannes evangeliet 1:12. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, och de som tror på hans namn. Det är det viktiga. Att bli Guds barn, att vara barn till pappa Gud. Då tror jag att vi kan nå ut faktiskt. Vi har världens bästa budskap. Och kom ihåg, som jag också tror är viktigt i dagens samhälle. Vi är inte en slump. Vi blir itutade att vi är slumpar. I våra skolor, och i massmedia och i forskning. Jag tror inte det är sant. Jag tror att det finns en tanke bakom alltihopa. Och det är pappa Gud som ligger där. Och har skapat allt. Jag kan ana det när jag sitter där, min dotter. Tack.